Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Jag har faktiskt fått feedback från en kompis till mig som lyssnade på vår podd.
Mm. Ja, då kör vi det fasta inslaget reaktioner sen sist.
Ta bort hur mår du snack, alldeles för lång förprat, långa inledningar. Ni snackar för mycket om föregående avsnitt. Bra jul, kul, är Elis chef? Frågetecken. Du har en mysig röst. Så där och lyssna på till exempel bastuanekdoten. Prata mer innehåll och mindre privat. Kul med cancel planka. Är du dansk? Frågetecken. Fint att höra om förlossning och dikt. Kanske ska du ha filmbidrag och Elis litteratur och den tredje typ skämt. Komiker måste skämta mer. Snabbare avslut. Stående inslag varje avsnitt som struktur. Gilla Elis, läste dikt, mer konst. Klipp ner. Vem är Viktor Malm?
Vem är det här?
Ja, vem är det? Var det Viktor Malm kanske? Det hade en sån pregnans och en sån förståelse för ambivalens och medvetna ironier. Mm. Vem var det där?
Hemligt.
Okej. Okay. Nej, men det där tycker jag, Kristoffer, eller hur? Backa mig här, men det där tar vi väl som ett betyg på att vi gör helt rätt om vi går emot exakt allt det där.
Ja.
Vad är det man vill? Då kan man ju lyssna på något annat.
Ja.
Jag tyckte det var uppfriskande, lyssnade på en intervju med Little Linder igår och hon blev ju deprimerad och försvann liksom från musikscenen ett tag för att hon kände att det är så trist i Sverige att alla måste, det finns liksom inga subkultur, alltså som är mainstream, utan alla måste gilla allt. Alla artister måste vilja bli omtyckta av alla. Och då finns det ingen anledning att man håller på. Benjamin Ingrosso sa väl det, att så, jag vill bli omtyckt av alla. Och det är väl det värsta man kan göra som wannabe kulturskapare. Vad allvarliga vi blev.
Det är för att vi går rakt emot vad den.
Och bara, ska vi bli lite mer interna och personliga och bara prata om avsnitten vi gjorde för 5-6 veckor sedan?
Det blir mindre content och mer bastuanekdoter.
Ja, den bastuanekdoten. Ja, jo, alltså min enda kritik var att den inte var längre. Och mer stream of consciousness.
Det kan nog komma en uppföljning i nästa avsnitt.
Vi säger väl hej och välkomna till Socialt självmord eller Kärlekens samtal. Sveriges enda renodlade podcast med gott snack om Roland Barthes. Ja, kul att vi är här igen. Vi har med oss Alicia.
Ja.
Fullt namn.
Hansa.
Personnummer.
Hemligt.
Hemligt. Och Sidekick, presenterar dig själv.
990307. Kristoffer Nyqvist.
Vi har ett annat fast inslag som vi kanske ska kasta oss in i. Men Alicia, har du dött någon?
Ja, någon författare.
Ja, det är väl det du brukar. Det är sådana sorgliga nyheter du brukar komma med.
Lars Norén dog förra veckan. Mm. Dagen efter du hade kallat honom misogyn, Elis.
Ja, det var en dålig timing, men jag ber inte om ursäkt för jag kunde inget veta. Och det var ju också ett skämt.
Ja.
Mm. Ska vi ha en tyst minut? Det är ingen som har
för
haft
Lars.
Det. För Lars Norén.
Okej, vi har det från och med nu då.
Tar du tid?
Och där.
Just det, du kan klippa. Klipper du in en tyst minut?
Ja.
Det tycker jag är värre än att inte ha en tyst minut.
Du klipper bort det fnissiga och så klipper du in en riktigt tyst minut.
Ja.
Men otroligt sorgligt, såklart. En av de största.
Mm. Hur mår du då, Elis? Är du trött? Du känns lite deppig.
Jag blev deppig av det här krispiga ljudet. Och av min... Jag blev också lite upphetsad av min egen mikrofonteknik. Har ni läst Fredrik Strages bok Mikrofonkåt?
Nej.
Det handlar om mikrofonteknik. På att säga. Nej, men förlåt. Nu skämtade jag bort din fråga. För jag gör så hela tiden. Jag är lite trött, Alicia. Ja. Lite trött rent fysiskt och dessutom trött på mig själv och min mediala persona.
Mm-hmm. Varför då?
Men jag vet inte. Jag kände det kanske var en reaktion på att jag var med i liksom den här något grabbiga, oberoende stämningen i Gott snackstudion förra veckan. Att jag kände att jag blev en lite parodi på mig själv. Och sen så kan jag inte, där måste jag bli mer lik Lars Norén eller er eller vem som helst. Alltså jag är väldigt skör. Det räcker att en kille som har en så hockeymålvakt som avatar på Twitter skriver att jag är obegåvad, så förstör det min dag. Och jag tänker att han har rätt. Alltså så här, hade jag varit kvinna och uttalat mig politiskt i sig liksom feministiska frågor, alltså jag hade ju dött direkt om jag inte tål. Alltså, jag får så lite kritik, men den kritiken jag får, den krossar mig.
Men vad då, var det någon som hade skrivit det efter Gott snack, att du var obegåvad?
Ja, men det var lite av olika anledningar. Jag vill inte gå in på det, för att det, jag känner att den saken är utagerad. Jag får skylla mig själv, om man säger så. Jag har provocerat en liten falang som är väldigt, väldigt smal, men...
En person.
Nej, men kan du inte berätta?
Ja, men jag har redan pratat om
men
det här.
Men jag vet ju ingenting.
Han var inte heller där för att försvara sig. Jag fick en fråga av Fredrik Söderholm som jag inte var beredd på, som handlade om huruvida jag får mycket fiender och sånt på Twitter etc. Och då sa jag att jag har bara en. Och han heter Sebastian Mattsson och han har mobbat mig för flera års tid. Och att jag passade på då i Gott snack och ryta ifrån. Lite. Men jag ångrar också det. Dels för att Sebastian inte var där och kunde försvara sig. Och dels för att kan inte jag vara större än det.
Men hur röt du ifrån? Gick du till personangrepp?
Ja, lite. Det var lite onödigt. Jag ångrar det. Jag har inte läst Sebastians böcker. Eller hans enda bok. Jag kan inte säga att han är obegåvad. Han kan vara en jättebra författare. Liksom, det är ingen motsättning att man
men
inte skulle kunna vara det.
Men då svarade han att du var obegåvad.
Ja, men han har alltid sagt att jag har varit obegåvad ända sedan han var 32 och jag var 24 och jag debuterade och han var sportjournalist på Expressen. Liksom. Ja. Så det är en kamp han har fört i flera års tid. Så att jag var bara jag ångrade att jag ens tog upp det. Och jag ångrar att jag tar upp det nu, men det är helt okej.
Okay. Vad var det som föranledde den frågan om du har några fiender?
Det känns som... jag tror det var för att jag ibland när jag ska gå in i en sån radiostudio eller en intervjusituation så sätter jag på mig min kaxiga hatt.
Mm.
Och jag tror att tyckte det var kul och ville ha mer av den. Av den femman.
Men är inte de också väldigt kaxiga? Det är väl lätt att bara åka med i kaxigheten.
Mm. Det är som det är Peter Wahlbeck.
Ja.
Han var med där.
Det hade inte hänt Peter Wahlbeck annars i något annat sammanhang.
Drogs med.
Han bara drogs med, stackaren.
Men då svarade Sebastian Mattsson hårt till dig. Kan du beskriva bara vad som hände?
Nej, jag vill ju faktiskt inte gå in på det mer. Jag har fått closure där.
Ja.
Och jag hoppas att stridsyxan är begraven.
Ja.
Vi kan keep it at that. Okay. Men om man breddar det mer så vet jag inte, hur känner ni när ni får kritik? Jag vet inte hur mycket du har fått, Alicia, när det kommer till näthat.
Man blir ju mega ledsen bara.
Mm.
Alltså, när Victor Malm skrev den där twittern om att vår porrfilm var dålig för 5 år sedan, så blev ju jag ledsen av, alltså all typ av kritik som man får blir man ju ledsen av. Det är väl det som är det enda jobbiga med att göra något, att man alltid blir sågad på ett sånt våldsamt sätt.
Just det.
Mm.
Och jag har ju ändå, jag är ju inte på Twitter och jag är inte på Instagram, för jag tycker att det är liksom, man blir så självmedveten, men man blir också så skör och utsatt av att man är där hela tiden på något vis. För det känns som att det är mycket lättare att bli attackerad. Även fast jag inte alls är liksom har Instagram på det sättet, så känns det ändå som att vad säger man, stämningen eller liksom, det finns inte jättemycket, man är inte så schysst.
Nej. Men det är lättare på typ Twitter och Instagram att göra skillnad på. Det finns ju en viss typ av kvantitativ hat, alltså många som hatar och sen skriver att man är dålig, men som man inte bryr sig om.
Mm.
Och sen så finns det ju, jag tror inte jag har varit med om att det är så många som jag respekterar som har kritiserat mig.
Mm.
Och det känns ju betydligt värre.
Mm.
Just det, det blir som små nålstick.
Om det är en hockeykille på Twitter så
där visar jag min skörhet då, att jag inte kan brösta det utan att det förstör min månad. Men det, så är väl jag. Men det gjorde mig, för att återknyta Lars Norén ändå, det tycker jag är väldigt ödmjukt och fint med hans då, enligt Björn Wimans, hatfyllda dagböcker, att en sån uppburen liksom litterärt dramatikergeni som Lars Norén också gick runt med liksom de här sköra, missunnsamma känslorna och därför var bitter och liksom roastade sönder folk till höger och vänster i dagböckerna. Det finns något mänskligt i det ändå. Jag vet inte. Men Kristoffer, är du glad över att stand-up inte recenseras i kultur- sidorna? Eller hade du velat att det gjorde det i större utsträckning?
Nej, jag hade absolut inte klarat en sågning i kultursidorna. Så, fast problemet är väl att den recenseras då och då. Men att de som recenserar är så oinsatta i det.
Just det.
Så de belyser ju helt fel saker och sådär.
Just det. Det är som när man låter Maria Chotenius recensera poesi till exempel.
Mm, säkert.
Nej, men jag fattar vad du menar. Och att det är väldigt lustigt urval vilka de väljer att recensera.
Mm.
Alltså det är ofta att så Niklas Wahlöf har sett Måns Möllers senaste show.
Ja, och om den blir hyllad så vet inte jag liksom. Då skulle inte jag vilja bli hyllad. Man vill ju ha någon som kan skilja på ja, men bra och dåligt.
Just det. Det finns en öppning där för stand-up kritik där ute i stugorna. En yngre generation som kanske kan syssla med det istället för litteraturkritik, som har blivit lite för trendigt. Det blir trångt i den arken.
Svårt att recensera bara om folk improviserar en gång och sådär. Eller Man recenserar väl för att andra ska ta del av det. Om man kör, men typ samma show flera gånger recenseras väl ibland, eller?
Men det är ju det som stand-up är. Det är inte att man improviserar varje gång.
Oops.
Ja, men det brukar vara så i alla fall. En turné brukar man kanske ha. Vi får se om det blir bättre på den fronten. Jag har biljetter till Jonathan Unges show. Sämst, som de har skjutit upp och tror att de ska spela i maj. För publik. Det blir ju intressant att se.
Apropå Jonathan Unge så var jag faktiskt i Malmö hela förra veckan.
Berätta.
Och jag har alltid tänkt att Malmö, de lever på ett fattigare sätt än man gör i Stockholm. Att det liksom finns en romantik kring att dricka billig öl och sånt där. Men jag åt alltså bara takeaway 5 dagar i rad. Och när jag var på middag hos folk hade de också takeaway.
Men det är ju att det är så billigt i övrigt liksom. Att de har råd att köpa.
Ja, eller är det inte att just takeaway är billigt, men öl är jättedyrt. Alltså ute.
Just det. Så är det ju faktiskt.
Ja, jag vet inte. Men jag blev förvånad att Malmö var en sån takeaway-stad. Jag tycker det inte är... Jag tycker New York är en takeaway-stad, men jag tycker inte Malmö är det.
Det rimmar illa med Malmös självbild.
Ja.
Vad var det ni åt då?
Ja, vi åt falafel såklart. Och sen var vi hos Jonathan på middag. Han hade köpt kinesisk mat. Det var gott. Och sen åt vi pizza på Far i hatten. Som jag trodde var Frej Larsson.
Far och son, ja. Tänker du på?
Ja, just det. Han har jag inte tänkte, jävlar vad han tar över.
Franchise med allt som heter något med pappa.
Men sen hade jag en riktigt en Malmö-upplevelse som var liksom i linje med vad jag hade föreställt mig. Det var att vi åkte ner med en flyttbil. Och sen åkte vi upp. När vi åkte upp så tittade jag på flyttbilen, så jag sa, var det tags på hela ena sidan av bilen när vi åkte ner? Och då hade ju någon då sprayat ner hela sidan av bilen med någon slags namnunderskrift.
Ja, vi behöver inte hänga ut den. Men vad otroligt.
Kändes det som att du var i blå linjen?
Precis. Blå linjen. Var det en tunn blå linje i vad du hade tänkt i?
Det kändes mer Yang Wallander.
Nej, men för det blir ju den naturliga följdfrågan. Är Malmö så realistiskt i verkligheten som det är skildrat i den tunna blå linjen?
De äter ju faktiskt också massa takeaway i tunna blå linjen.
En poäng.
Restaurangvanorna. Nej, jag gillade inte tunna blå linjen. Jag har sett den ett avsnitt.
Ett avsnitt.
Jag tyckte det var för deppigt.
Det beror ju på vad man vill ha av den.
Ja, det vet ju även du, Alicia, att det är en bristfällig, ett bristfälligt avfärdande av en tv-serie.
Ja, det är inkompetens.
Men det är okej. Du får göra vad du vill i din egen podd. Men du vill inte utveckla.
Nej, men jag är så trött på den här... Alltså, jag tyckte lite samma med den här Skåne-serien i höstas med Marcy Mann, att det är så här... Det är sån himla exploatering av så sorg och misär. Även fast det är poliser som det handlar om, så tycker jag också att det är så här, man behöver inte visa allt så himla explicit.
Nej.
Och sen hade den ju den här deppiga svenska tonen som jag också tycker är rätt tråkig. Yang Wallander var ju ändå liksom...
Det var en fest. Det var en karneval.
Men den var ju ändå rolig på sitt sätt. Vi har aldrig sett Sverige skildras som ett sånt... riktigt uland på det sättet innan.
Och att den är väl gjord av svenskar?
Ja, och inspelad i Vilnius.
Ja.
Har du sett Yang Wallander?
Ja, första avsnittet. Och den var ju väldigt rolig liksom. Det är som den här filmen Midsommar, fast att det är svenskar som gör liksom en parodi på sig själva och inte kan någonting.
Men jag tyckte också att det var kul att där bodde liksom Adam Pålsson helt själv i Rosengård och hade bara ett skrivbord, fast han uppenbart borde haft råd att bo någon annanstans eller haft någon vän. Och att de sa brännvin.
om brännvin.
Ja.
Det har de ju löst snyggt i den tunna blå linjen, att så att man slipper ha skånska hela tiden, att huvudrollen är inflyttad från Umeå. Så det är en del Umeå-mål. Och sen så pratar ju inte Gizem Erdogans karaktär skånska heller, utan då får man väl också tänka att de är, liksom, har en annan dialekt av någon anledning. Liksom.
Det hade varit kul om det var dubbat.
Ja, eller om det hade varit mer att stockholmska skådespelare hade fått träna på skånska och fått imitera skånska. Alltså, svenska filmskapare borde vända sig ifrån det här realismkravet nu, tycker jag. Och bara gå bananas.
Hade du tagit jobbet?
Som skåning? Mm. Ja, men jag hade aldrig velat spela gris, va?
Nej.
Snut.
Men kanske...
Hata polisen.
Kanske en tjuv?
ja, jag hade velat spela tjuv. Det är ju... tjuven är ju känd som polisens antites. Vi har poliser och så har vi tjuva.
Coolt.
Ja,
en skånsk tjuv.
gud. Ja, men Malmö. Vilken jävla stad. Mm. Ulf Lundell brukar ju säga att Norrköping, det är en jävla stad. Men jag skulle ändå säga att Malmö är en jävla stad. Vad gjorde ni mer?
Bastade.
Mm. Hände det något?
Kan du inte berätta en bastuanekdot?
Nej, jag vill inte. Den är kort.
Den behöver inte vara kul. Den får gärna vara dålig. Den får gärna vara usel.
Jag bastade bara 2 gånger.
Mm. Var det varmt?
Det var varmt. Förlåt, dissade jävla mycket. Det var absolut varmt.
Var det ångbastu eller var det?
Nej, det är vanligt.
Körde ni ett vinterbad?
Ja, jag simmade 25 meter.
Oj.
Mm. Sen var jag kall.
Kallis. Var det på Kallis?
Ja. Om jag började dejta Hagamannen nu. Mm. Daggen dumpade mig och så började jag dejta Hagamannen som är ute på fri fot.
Mm. Okej, men då Hagamannen den han är idag pratar du om?
Ja.
I det här hypotetiska scenariot. Ja. Okej, inte Hagamannen innan.
Nej, nu Hagamannen. Han har ju ett riktigt namn som är...
Bip.
Ja. Hur som helst, om jag då började dejta honom nu och sen blev vi ihop.
Mm.
Och sen efter 3 år så förlovade vi oss.
Mm.
Och sen efter förlovningen så hade jag liksom gått ut på min Instagram och skrivit så här: den här killen har misshandlat mig och liksom varit dum mot mig och jag måste avslöja honom för alla och varna er.
Mm.
Vad hade ni känt då?
Ja, men det konstiga här är väl att... Att du blev förvånad kanske, eller?
Är det ja, det? Men är att det finns ett visst mått av ironi av att vilja avslöja någon som alla andra kände så här, men...
Nej, men om man nu blir ihop med en dömd våldtäktsman så vet man ju att han är en dömd våldtäktsman, men å andra sidan...
Det är fint att jag gav honom en ny chans.
Precis, som han hade då suttit av sitt straff.
Vad handlar det här om?
Ja, varför försöker du sätta dit oss i någon sorts... Det här är inte vardagsfilosofiska rummet.
Nej, men Expressen i morse så var en artikel där det stod så här: jag vill avslöja den här farliga mannen.
Mm-hmm.
Är det Marilyn Manson?
Ja.
Fortsätt.
Men är det någon person som jag skulle... Om jag skulle träffa honom på gatan och känna så här: det här är en farlig man. Då är det ju Marilyn Manson. Och då har hans fru, före detta fru, då instagrammat nu och cancelat honom och sagt så här: jag måste varna er, han har misshandlat mig i flera år, han har gjort det här och här. Men när man tittar på Marilyn Manson så känner man ju också att är det någon som skulle kunna göra det så är det väl ändå han.
Mm.
Okej, Sivert Öholm. Jag känner, jag har ju också läst det här och nu liksom förstått vidden av liksom vilken manipulativ och vidrig människa han verkar ha varit i sina relationer. Men jag känner exakt tvärtom. Jag blev väldigt, väldigt förvånad. Jag blev väldigt, väldigt ledsen. Jag har alltid tänkt att Marilyn Manson var en joker, skräckjoker-karaktär på de utsatta sida och svaga sida.
Mm.
Har du verkligen gjort
det? Ja. Vad är din relation till Marilyn Manson innan dessa anklagelserna? Nej, okej. Okay, men då är du mer färsk. Vad är din relation till Marilyn Manson?
Men jag håller nog med. Jag tycker en god människa.
Ja, Alicia, men Alicia, har du inte sett Bowling for Columbine till exempel av Michael Moore? Har du sett den? Nej. Då blev ju Marilyn Manson i slutet på 90-talet, eller om det var början på 00-talet, han blev ju anklagad av kristen höger i USA för att hans musik gjorde att ungdomar gjorde skolskjutningar. Och då blev han intervjuad av Michael Moore efter en konsert och är så otroligt intelligent och säger bara så här: min musik är det enda de har. Har ni prövat att lyssna på de här ungdomarna istället? Det är skräckpropaganda som har gjort dem till
Absolut. Men han ser inte ut som en god människa.
Jag har alltid tänkt på honom som väldigt medveten politiskt. Sen kanske jag inte har tänkt på honom som en feminist nödvändigtvis. Men det är väl också ofta folk som är goda utåt som kan vara monster i sänghalmen. Det har ju hänt förut.
Jo, men han ser ju inte god
ut. Ta bara Kapten Klänning. Alla älskade hans feministiska föreläsningar. Mm. Och så visar han sig att han var ett monster. Det är mer så jag tänker på Marilyn Manson. Jag tycker att han ser god ut. Jag gillar den estetiken.
Han blev också, han fick också sparken nu från serien han är med i som heter Creepshow. Och då kände jag att där kan han väl få ändå fortsätta.
Du gör en grej nu när du medvetet blandar ihop fiktion och verklighet, verk och person. Han har ju spelat en roll. Det var någon på tal om att spela roller på samma sätt som sa att David Bowie bara fick veta. Han förutspådde Me Too och så tänkte han, det är lika bra att jag dör nu så att jag slipper så jag slipper bli så outad om ett år.
Jag bara kände att om jag hade sett Marilyn Manson på gatan så som han ser ut, så hade det känt överflödigt med att hans ex gick ut och sa, jag måste varna er för den här mannen i varje fall.
Ja, svagt.
Okej, du hejar på honom.
Nej, det gör jag verkligen inte. Jag bara menar att man kan inte döma.
Men tycker ni att det är rätt att gå ut? Nej, jag tror.
Och gå ut med en varning.
Nej, det är för tråkigt.
Ja, jag försökte i alla fall.
Men det var kul. Det var kul spaning så att han kollar på honom. Han sminkar sig.
Ja, det var kvinnohatiskt och var mer dåligt var det.
Vad har vi?
Jag gillar inte killar med smink. Det är ju inte bara en kille med smink faktiskt.
Nej, det är väl en väldigt depraverad
själ.
Och han har nog inte mått så bra heller.
Ni står på MeToo-killens sida.
Absolut inte. Han ska dö. Så.
Ja, på tal om MeToo-killar så har jag läst Morgonstjärnan av Knausgård. Hans nya bok. Och jag tänkte recensera den lite.
Häftigt. Har du läst hela?
Nej.
Men nästan.
Ja. Vad heter det? Ni har ju inte läst den. Och jag tror den har sin recensionsdag idag. Eller nej, det kan den inte ha. Men imorgon. Och den handlar ju precis som min kamp om högt och lågt. och att vad heter fästa blicken, vilket du är ett fan av.
Man ska fästa blicken, ej att förväxla med att fästa
blicken. Och i den här boken så handlar det ju inte om Karl Ove Knausgård utan om lite andra tjejer och killar. Och det händer vad jag tolkar som övernaturliga saker här och där. Han ser konstiga saker och liksom märker att någonting i världen är fel. Och det första som händer är att det är krabbor som går på land vid skogsbrynet. Och det tyckte jag var ett väldigt svårt exempel att ta till sig. För jag har liksom för dålig kontakt med naturen.
Just det.
För att veta om det är helt naturligt eller inte.
Ja, du bara läste det och förstod inte hur sjukt, vilket sjukt järtecken det är liksom.
Nej, precis. Och sen så är det hela så här, de sakerna som ska vara lite, som ska skava lite, är att djur beter sig konstigt. Så att han går ut och fiskar och får upp så 128 fiskar i sitt nät. Är det mycket?
Det är speciellt i Norge. Nej. Man tänker väl att
det kan ju vara svältkatastrof också. Och typ att en ekorre springer längs en husfasad vågrätt. Det trodde jag de kunde.
Låter rimligt.
Men sen så fick jag lite klarhet i det här när jag lyssnade på vad heter den? Lundströms bokradio.
Just det.
Är ni ett fan av Lundström?
Det är ju då ett litteraturprogram i Sveriges Radio P1, eller hur?
Ja.
Jag är inte ett fan. Nej. För att jag har inte blivit inbjuden dit.
Men så här lät det där.
Ur en ett på och kunde sätta igång komplexiteten på en eller annan måte. Sikkert att jag gör det i den romanen, men det är liksom det som helt jag är.
Hör ni att det är lite skrik i bakgrunden?
Var det en apa?
Jag trodde att det var Heidi och John och Vanja, men...
Det jag försöker på det.
Är det här, är det fåglar som hörs här eller vad, i bakgrunden?
Det är nog rävar, du.
Det är rävar.
Det är klart det är rävar.
I London. Så, då får man ju lite så här, det är inte bara att han har sett konstiga djur, det är att han bor i något.
Just det. Men förlåt, ska du spela mer?
Ja, lite. Mm.
Som hörs här eller vad, i bakgrunden?
Det är nog rävar, du. Alltså kikligt. Kinnende päls, tätt kinnende päls. Av och till så stoppar den på er och snusar mot oss och kickar på oss en länge för att den går vidare.
Jag vet inte riktigt vad det betyder. Det är mycket päls och sådär i alla fall. Och jag blev lite avundsjuk på Knausgård att han liksom blir så geniförklarad för att han bor bland rävar. Och jag får så mycket skit för att jag bor på Apart Hotel.
Just det, en katt bland hermelinerna.
Ja.
En parentes om rävarna. Mm. Om du tillåter. Ironiskt eller att en norrman i det här klippet bidrar till att vi får höra hur en rävar faktiskt låter när den här norska komikerduon Ygdis, eller vad heter de, gjorde hela sin karriär på att ingen vet vad what the fox say. Eller så.
Men nu vet vi.
De skriker.
Jag tycker också om herr Knausgård, men att han borde hålla sig till autofiktionen, vilket jag tror alla kan vara eniga om som har läst den här Hitler-essän i sexan, och särskilt efter den här intervjun där han pratade med vad som var klurigast med att skriva Morgonstjärnan, och då lät det så här.
Jag har gjort med din roman där djur rävens...
Vilken härlig röst hon har, Marie Lundström. Ja, ASMR.
Nej, vänta.
Fåglar som hörs. Som hörs här.
Rävar. Tätt kännet och så kikar på oss. Otroligt fint.
Men vad spännande upp med din roman där djuren,
absolut,
räven söker sig till liksom att göra konstiga...
Sorry.
Jag tycker att allt det här ska vara kvar. Det är viktigt för mig att
Så var det ganska kör.
Här var det som var svårast.
Ganska kör. Och sen skrev om en kvinna.
Skrev om kvinnor var väldigt svårt. Vad var det han tyckte var kul?
I begynnelsen så var det väldigt dåligt för det att begränsa mig själv sån. Jag skrev bara det som jag kunde vara helt sikker på. Att detta gör en kvinna säkert, ikke sant? Och där är vi nästan på den nivå med att dricka kaffe och se på utsikten, ikke sant? Och göra liv då.
Ja, sen hade svårigheter i början med att skildra sina kvinnliga karaktärer. För han visste bara med säkerhet att de dricker kaffe och kollar på utsikten. Jag först tyckte det lät väldigt märkligt, men jag vet ju inte så mycket mer. Men det kan man ju vara säker på. Och han säger också till DN att svenskar är fortfarande cykloper. Läste ni det? Det tycker jag gjorde lite ont.
Ja, DN ryckte upp det som en rubrik också. För att de visste att det skulle göra ont i oss. En gång cyklop, alltid cyklop.
Ja. Mm. Man har, Sverige har ju en väldigt toxisk relation till knäskål.
Mm.
Ja.
Att, vi förlåter alla hans giftiga sidor för att han har gjort en verkligen bra grej.
Cyklop, det är lite som svensk arvsynd, att man föds som svensk medborgare, så föds man per automatik som cyklop, även om man inte är det eller inte, eller vad man ska säga.
Nej. Mm. Och Sverige läser, vi läser in liksom allt för mycket genialitet i hans författarskap, tycker jag. Till exempel idén då, så beskriver de romanen som 666. Detta bibliskt olycksbådande tal är så många sidor som Karl Ove Knausgårds nya roman Morgonstjärnan landar på. Naturligtvis är det ingen slump. Och då ska vi lyssna på Lundström.
The number of the beast. Marilyn Mansons favoritsiffra.
Den svenska utgåvan är 666 sidor tjock.
Wow, gott gjort. För det var det var den norska också.
Var det viktigt för dig med det här exakta sidantalet?
Det var helt tillfälligt. Jag tror att manusform för min PC så skrev jag runt 550. Och tänkte inte mer på det. Och så det är broren min som har satt boken, och så fick jag en text från, vet du hur många sidor boken blir på, så jag tillbaka nej, och så sa 666. Och det är nästan för gott att vara sant, för det att
det är för gott.
Hej och välkomna till
det där var ju den riktiga programledaren av Lundströms bokström. Nej, men det är ju, vilken jävla turgubbe han är ändå. Men jag läste också en recension, för det har smygits ut några recensioner faktiskt, bland annat en idén som jag tror Malin Ullgren skrev, och då skrev hon just att den svenska utgåvan är 664 sidor medan den norska är 666.
Mm.
Så inte ens det lyckades de med.
Nej.
Mm.
Ja.
Läste du den där intervjun i DN, Alicia?
Jag började läsa den, men jag tyckte inte att den var... Är det när han beskriver om sitt liv i London? Han pratar mycket om hur han bor, nej.
Ja, exakt, det var den. Och det var väldigt,
den handlade väldigt lite om boken.
Ja, och det var lustigt. Inget ont i övrigt till skribenten. Jag tror att det var Sandra Stiaskalo, kanske man uttalar hennes efternamn, som skrev den. Men att hon gjorde en poäng av att hon hörde inte vad han sa via telefonen. Och att hon var för blyg, eller att hon inte vågade be honom att upprepa sig.
Så jag är väl inte en journalist?
Ja, men speciellt inte om du har gjort det. Var inte transparent med det i text. Eller så här, det blir
lite en nya skriven intervju.
Ja, alltså jag hade kunnat göra så, precis, i en intervju. Att man bara skriver om sin egen feghet. Men också att man inte förstod norska då. Ja, jo, visst. Nej, men han skrev ju, han sa att han tyckte det var kul att bo i London för att man vet att det är mycket konserter och sånt som händer där. Då talade han väl om innan corona, såklart, om man inte pratar om svartklubbscenen. Men det kändes också lite banalt från Knausgårds sida. Alltså, när jag var ung så gillade jag The Beatles, och därför är det kul att bo i London, för att här spelar olika band.
Vi vet. Han har skrivit sex böcker.
Men han sa väl säkert jättemycket, och sen så hörde hon så här konserter, och då visste hon, ja, det här skriver jag upp.
Ja, ni hörde ju, man kunde inte höra ett enda ord av vad han sa förutom.
Ja, det är ju, norskan är den nya danskan. Mm. Och då är du ändå halvnorska, Lise.
Ja, men han brukar ju anstränga sig för att prata tydligare. Det här var ju liksom otroligt mycket norska.
Det var faktiskt intressant i intervjun ändå, det här att de pratade lite om hur vidrigt det var för honom att bo i Sverige, för att han var tvungen att kompromissa med sitt språk hela tiden. Och nu blir det ju inte den saken i London, eftersom där pratar han antingen norska med sina barn eller engelska. Inte den här
svorska.
Ja, men inte det här precis vidriga hybridspråket som hans egen typ av svenska blev. Då kunde han ju inte enligt sig själv verka vara rolig eller elak eller vass, utan bara någon sorts...
Det där tänkte jag också på när han sa att han, när hon frågade så här, kan du vara rolig på engelska? Och han sa nej. Det kunde jag inte, eller det kunde jag inte på svenska heller, men försöker hela tiden. Då kände jag lite så här, never meet your heroes.
Yes.
För det skulle vara väldigt jobbigt om man träffar Knausgård och så försöker andra honom, och så Måns Möller skämt.
häromdagen läste jag DN Kultur i söndags. Och då gick de ut med vilka som var nominerade till DN Kulturs kulturpris som de har varje år. Mm. Som ett ganska härligt kulturpris, för att då är det en nominerad i varje konstform som tävlar mot varandra. Det blir lite som så här, the best of the best inom kulturen. Liksom. Och den som vinner det priset blir då per automatik bäst på kultur. Av alla, inom alla genrer. Liksom. Uppfriskande. Och det var ju bra nominerade, tyckte jag. Nina Burton inom litteratur, essayist. Lapsi Lam, underbar konstnär som sen gick och vann. Grattis till Lapsi. Där kan min enda kritik vara att DN hoppade på bollen lite sent, för att hon har ju liksom hållit på och varit en fantastisk konstnär i så 7 års tid. Men nu passade det. Men det jag ska komma till, som ni ska få reagera på, är att i kategorin scenkonst så hade de inte nominerat en person, utan då var privatteatern nominerad. Såg ni det?
Nej.
Och då har de en intervju med alla nominerade, och då har de alltså skrivit ut en intervju där Johan Hilton har intervjuat privatteatern, alltså så som om den vore en person. Ett väsen, alltså så, frågor och svar.
Mm.
Det är ju, för det första är det ju lögn, alltså det är ju fiktion då, det är fabricerat.
Mm.
Vad tycker du om det greppet? Det är ju, har ni hört talas om det tidigare?
Mm, kan du läsa upp något?
Står det Johan och sen privatteater?
Nej, men det står som att det är en vanlig intervju.
Ja.
Olika citat från personen privat, som vi alla känner som privatteatern. Och så står det då undertecknat Johan Hilton som journalisten som har frågat ut den här privatteatern. Men han förstod inte i början vad privatteatern sa, för att hen pratade norska via telefon. Nej, men då säger han så här: grattis till nomineringen, vem är du? Det är lite så. Jag är den svenska privatteatern. Jag har kommit för att hämta det. Ett av landets kanske förnämsta scenkonstuttryck. Han får också privatteatern att låta som den mest upplåsta, dryga personen. För privatteatern har bara bra saker att säga om sig själv. Vilket, om man då hade... Jag vet inte. Det naturliga hade väl varit att nominera någon förespråkare för privatteatern. Martina Montelius kanske. Då kanske hon inte hade varit så överdrivet liksom pompös av sig.
Alltså de menar alla teatrar som är privata.
Ja, det är så otroligt
jag
svepande.
Trodde det var en teater som kallades... Nej.
Vad bra att du förtydligar det. Mm.
Så det är vilken teater som helst som inte är statlig.
Ja,
och det blir... Men vem är det de har intervjuat då?
Nej, men det är Johan Hilton. Man får väl gissa att Johan Hilton har skrivit någon typ av fanfiction där han har gått in i sig själv i någon sorts meditation, i någon sorts seans, och tänkt så här: nu talar jag som journalist som gillar privatteater, nu är jag alla privatteatrar och svarar därefter. Nej, men alltså jag ska inte dissa det här för mycket, för jag förstår ju anledningen. Alltså man vill nominera, alltså under coronaåret var väl privatteatrarna de som fick ta en otroligt stor ekonomisk smäll, eftersom de, till skillnad från de statliga teatrarna, inte har fått något ekonomiskt stöd och förlorat hela sin publik. Mm. Och de är en vital del av kulturlivet. Alltså jag befattar ju det, men det är bara så otroligt löjligt grepp.
Mm.
Det är liksom som kvinnan som gifter sig med Berlinmuren. Eller som...
Men vinner man inte pengar?
Ja, vem hade de delat på 50 000?
Vem hade det är gått jättelite upp på scenen?
Pengar. Men det är också jättelite pengar. Det finns 1000 privatteatrar. Nu pratar jag underkant.
Det skulle vara ett hån.
Då hade de fått så här en krona var och en klapp på huvudet av Björn Wiman. Nu gick ju 50 000 till Lapsi Lam. Det är ju stor skillnad för henne som en person.
Mm.
Hon kan köpa en kontorstol. Liksom. Men vad hade privatteatern gjort med den gesten? Jag tycker det var otroligt roligt.
Vilken teater är det på bilden? Är det Skala?
Ja, det är nog Skala teatern på bilden. Men det säger de inte, för att det ska ju vara alla. Så de går ju liksom inte in på... De nämner inga namn här.
Tror ni att de har meddelat alla privata teatrar att de är nominerade?
Ja, det undrar jag också. Så att alla privata teatrar liksom på helspänn.
Någon dockteater är...
ja. Nej, men jag kan om jag ställer frågan till dig, om du, Alisa, låtsas att du är privatteatern, alltså plural, obestämd form. Sista frågan, är du glad över nomineringen, är du glad över den här nomineringen till DNs kulturpris?
Ja, det var på tiden. Inte för att låta bitter, men traditionellt sett har kritikerkåren ofta gått efter sina fördomar och behandlat mig som en andra rangens verksamhet. Som tingeltangel utan innehåll. Kanske är det också därför det dröjde så länge. Och kanske är det också därför vi blev nominerade som privatteatern istället för att bli nominerade... Förlåt, jag hittade på. Kanske är det också därför det dröjde så länge innan debatten om belägenhet bröt ut på allvar i höstas. Där hade inte minst Jonas Gardell en stor betydelse med sin artikel i Expressen.
De borde bara nominerat Jonas Gardell.
Ja.
Mm. Helt enkelt. Eller, ja.
Ja, eller någon privatteater.
Mm. Vilken privatteater hade ni valt?
Det är en bra fråga. De borde haft ett till pris där olika privatteatrar tävlade mot varandra. Jag har ju skämtat förut att jag inte gillar Teater Brunnsgatan 4, men jag gör ju det egentligen. Det var därför jag blev så sårad när Martina Montelius sågade min roman. Mm. Så jag hade nog valt Teater Brunnsgatan 4.
Det hade varit kul om de nominerade alla så. Filmskaparen, konstnär, och så var det bara...
Just det, alla. Mm. Nej, men då, det ska också, jag tycker inte det ska ens vara personer, utan det ska vara som i det här fallet att det är plats, alltså döda ting, alltså biografen. Mm. Och då är det liksom Sita, Grand,
produktionsbolaget.
Ja. Finns
och,
det för?
Och om det är liksom personer så ska det ändå vara fiktionella.
Ja,
ateljén.
Förlaget. Arkitekturpriset i år går till Huset.
Välkommen upp.
Stor applåd. Huset har ju haft ett tufft år, men vad skulle vi göra utan tak över huvudet? Ja, nej, men det var en liten... jag tyckte det var roligt att ingen annan reagerade på det. Men det är också fint från DN Kulturs sida att de visar liksom att det kanske är seriöst animistiskt budskap, att de tror att döda objekt kan tala. Så.
Det var också kul att de sa vi har varit bittra länge, men äntligen kom de, som var det liksom. Jag skulle ha varit fortsatt bitter om jag hade fått det där.
Ja, speciellt nu när de inte vann heller. Vad är uppföljningsintervju med privatteatern idag när de förlorade mot en ung konstnär som är bara en person?
Vilket hån.
Men då borde de också varit konsekventa, för att Lapsi Lam fick priset för sitt verk där hon har 3D-skannat massa Kina-krogar i Sverige. Då borde de ju bara gett priset till Kina-krogar för att vara lite konsekvent. Mm.
Det hade varit kul, en intervju med Kina-krogen.
en nöjesgärning intervju med Kina-krogen. Ska vi pitcha in det till Frasse? Nej, men det tror ni Jonas Gardell skulle vilja knulla med privatteatern? Jag vet inte. Har vi mer? Jag vill att Kristoffer ska få läsa ett svar också från privatteatern. Det var för roligt. Hur skulle du beskriva din historiska roll?
Min historiska roll? Ja, jag är en av Sveriges teaterlivs grundstenar. Det låter kanske självbelåtet och pretentiöst. Och sådant brukar jag akta mig noga för att vara. Men är ett faktum. Det är hos mig som våra stora skådespelare blir till stjärnor. Vad hade till exempel Jan Malmsjö varit utan Stoppa världen, Jag vill kliva av på Skalateatern? Eller Lena Nyman utan Glaset i örat på Berns? Björn Gustafsson utan Parlamentet? Nej, Pärlbandet av farser på 80-talet. Jag skämtade lite. Ja, bla bla bla.
Ja, vilken ödmjuk själ ändå. Bättre lycka till nästa år då, säger vi till privatteatern.
Verkligen.
Så kanske vi signar ut med de orden. Vad ska du göra nu, Alice?
Köpa pizza.
Pizza. Take away-livet fortsätter. Vad ska du göra, Kristoffer?
Äta
pizza med mig.
Oh.
Och du då?
Jag ska nog hem till fru och barn och laga hamburgare. Mm. Har det önskats.
Får man lite svenska mat varje dag?
Inte varje dag, men nästan. Tack för idag.
Tack.
Själv.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.